Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan.
Men vi tar lite snicksnack.
Mm. Så, dags för en ny vecka och ett nytt avsnitt, Ida.
Jajamän, välkomna allsammans.
Kul.
Verkligen kul. Mm. Alltså, vad kul vi hade i Stockholm.
Väldigt roligt.
Vi åkte ju en dag för att träffa Christian Unge, bland annat. Och det är ju personen ni kommer få träffa i det här avsnittet.
Just det.
Christian är ju en poddkollega till oss, kan man väl säga.
Ja, men han har ju haft en podd tidigare i alla fall. Ronden hette den.
Precis. Mm. Tillsammans med Anders Tärnak och Märit Halmin. Och sen har han även skrivit massa böcker. Typ massa deckare. Och nu senast har han kommit ut med en bok som heter Har jag en dålig dag, kanske någon dör. Och den handlar om misstag i vården och att vara ny läkare. Att utsättas för massa situationer som man kanske inte riktigt är redo för. Och... ja, men helt enkelt grejen med att man kan begå misstag under hela yrkeslivet. Mm. Och hur man ska hantera det.
Just det.
Typ ett av många teman. Så att vi var ju jätteglada att han ville träffa oss.
Ja, vi kan ju säga också att han är ju också överläkare på medicinakuten på Karolinska i Huddinge.
Mm. Mm,
det är hans läkartitel.
Precis. Mm.
Men vi var ju också intresserade av att höra... såklart om hans läkarkarriär, men om allt det här andra som du nämnde.
Vi har ju en liten förkärlek till läkare som även gör andra saker.
Ja.
Det är alltid kul att höra så här, alternativa läkarkarriärer. Så att vi träffade Christian en dag i november och nu ska ni få höra hur det gick.
Precis, det här blir vårt första samtal där vi liksom pratar mer om hans liv, kan man ju säga.
Exakt.
Och sen kan vi tisa om att det kommer komma ett avsnitt med mer bokfokus senare.
Precis.
Mm. Oh.
Nej, men alltså Christian var sjukt trevlig. Jag var, vissa läkare som man ska träffa är man typ lite rädd för. Christian var jag typ lite rädd för, helt obefogat. Han var så trevlig.
Ja. Ja.
Det,
ja,
var, det grymt. Var han. Det var jättekul.
Det är ju bara en så här surrealistisk känsla när man pratar med någon som man har lyssnat på väldigt mycket. Och haft det i öronen liksom i flera års tid.
Men det var så kul, för att det här avsnittet har ju du redigerat. Jag och Ann-Katrin kör typ varannat som vi mixar och redigerar. Och det var så himla roligt att få lyssna på Christian i öronen som man har hört i ronden. Och sen bara, hoppsan, kommer vi in där?
Ja.
Ja, men det var väldigt kul. Mm. Hoppas ni gillar det här avsnittet. Kom med som vanligt, berätta som vanligt vad ni tycker på Instagram och Facebook och mejl och sådär. Jättekul att höra era, ja, vad ni tycker om avsnitten.
Exakt. Det är det vi lever för.
Oh.
Men det är ju väldigt, väldigt kul. Det sparar ju... sjukt mycket när man får lite respons.
Mm. Slutsnackat, nu kör vi. Christian Unge. Vad jobbigt det känns att du kan se mina frågor.
Jaha, nej, men jag ska inte titta. Nej, men jag frågar bara.
Du får titta, du får titta. Ja.
Välkommen till AT-läkarna.
Tack.
Välkommen.
Schysst.
Jättekul att du är här.
Kul att ni kunde komma till Stockholm.
Ja.
Det gick väldigt enkelt att ta sig hit faktiskt.
Mm. Skönt att vara i en studio också.
Det är väldigt proffsigt här måste man säga. Ja. Väldigt tyst, som en ubåt.
Man får lock för öronen som jag sa förut.
Faktiskt.
Ja. Nästan som man bara vill lägga sig här utan att spela in någonting
lite.
Och bara...
Jag gör det, jag spelar lite enja.
Hur är läget med dig Christian?
Ja, men det är bra. Jag hade svårt att komma upp i morse faktiskt för att jag har gått 3 nattjourer den här veckan.
Ja.
Och ja, men jag är inte 26 längre.
Nej.
Det tar på krafterna att gå nattjour.
Ja.
Och nu har jag faktiskt jobbat hela nätterna också som mellanjour på Huddinge.
Har du jobbat natten till idag?
Nej, söndag, måndag och natten till igår.
Nej, just det.
Men jag märker liksom att hela kroppen säger ifrån. Det känns så ont i kroppen när jag försökte komma upp i morse. Ja, det var väldigt svårt.
Mm. Brukar du sova liksom igen en hel dag när du har jobbat natt?
Och det där är så svårt, för jag snackade med en av primärjourerna på akuten här om natten och som inte har barn.
Mm.
Och så frågade jag, men har du sovit några timmar nu inför det här? Jo, alltså snackar skånska. Jag sov i 10 timmar, vaknade klockan 6 här.
Åh, herregud.
Och det är så här, men det går ju inte när man har barn.
Mm.
Så det är väldigt svårt tycker jag där med att jobba natt och sen så nästa dag springa hem och försöka sova. Så det är svårt att kanske komma ner i varv.
Mm.
Och så kanske, men jag brukar få till kanske 3-4 timmar. Och sen ska barnen hämtas eller komma hem och sådär.
Om man ska sova 10 timmar innan så blir det ju en vecka när man inte syns hemma.
Mm.
Alltså då är man ju helt borta.
Exakt. Men så jag är imponerad över framförallt alla sjuksköterskor som jobbar så mycket natt och undersköterskor.
Mm.
Som får till den där och verkar hitta en harmoni med att jobba 4-5 nätter i sträck. Och verkligen sova på dagarna.
Mm.
Det är svårt.
Mm. Ja. Vi ska prata mer om hur du har lagt upp ditt arbetsliv.
Alltså?
Ja. Men vi tänkte att vi kan börja med, hur kom det sig att du blev läkare?
Oj. Det var en stor fråga.
Mm. Ta det basic.
Okay. Nej, men jag visste absolut att jag inte skulle bli läkare när jag var liten. Det var det enda jag visste. För att jag hade liksom många i släkten som var läkare. Jag tyckte det var skittråkigt. Jag var jättedålig på naturvetenskap.
Mm.
Biologi, matte, fysik, kemi.
Ida, jag har pratat på tåget på vägen hit om att vi delar den här egenskapen med dig.
Ja, men det tror jag ganska många läkare. Liksom, man har bilden kanske av att alla läkarstudenter var topp i biologi och matte och sådär. Jag tror väldigt många, det är många som är det. Men jag tror inte lika. Men många har ju också en annan ingång till läkaryrket.
Men när jag skulle skriva en påannons för dig, då skrev jag liksom att Christian blev läkare trots sin bristande begåvning inom de naturvetenskapliga
ämnena. Ja, men det är bra. Det stämmer.
Sen när Ann-Katrin läste det här, hon fick mitt manus igår kväll, och fick hon ett sånt ångestpåslag. Hon var tvungen att duscha så varmt.
Nej,
hon bara, Ida, säg inte det där.
Jo,
men
det,
alltså, det här är ju fakta som jag har fått ifrån din bok. Det är ju liksom dina ord.
Ja, de kanske är lite då, jag kanske själv har överdrivit dem lite. Jag var inte urusel i skolan. Jag var liksom helt okej. Okay. Men det var inte mina favoritämnen, så kan man säga.
Mm.
Och biologi särskilt är väl många läkares liksom favoritämne i botten.
Mm.
Det var det inte för mig. Men, och svar på din fråga, Ann-Katrin, varför blev jag läkare? Nej, men det var lite sådär uteslutningsmetoden. Jag liksom läste en filkant på universitetet, reste, spelade musik, skulle bli musiker, skulle bli allt annat än läkare. Och försökte vända bort blicken därifrån, men det var på något sätt att magnetiskt drogs jag in sen och...
Vad var det som drog dig magnetiskt då?
Ja, men det är klart att jag hade influenser från pappa, morfar och liksom massa runt omkring mig som var läkare. Men framförallt sen att jag såg möjlighet till ett yrke där man kunde resa och se världen. Jag ville liksom ut i världen och det visste jag redan i skolan och gymnasiet och efter gymnasiet. Och sen började jag hänga med folk från Läkare utan gränser på deras fester, spela musik.
Mm.
Jag lirade gitarr och spelade med i band och spelade på fester och lärde känna dem så. Mm. Och så var det så trevliga människor som jag blev inspirerad av och ville också ut i världen. Jag vill liksom, vad är det där? Läkare utan gränser.
Mm.
Jag vill också. Så det var ingången till det hela.
Just det.
Mm.
Och sen sökte jag till KI på sån här, du vet, psykologi. Alltså PIL tror jag heter då.
Mm.
Kanske heter fortfarande. Alltså när man intervjuintagning, inte då betyg. Högskoleprov kanske.
Men där blir psykologen lite förbryllad över dina svar, har jag förstått.
Ja, men just att jag kanske var väldigt ärlig med att det inte var vad jag hade tänkt och drömt om läkaryrket, utan det var någon slags uteslutningsmetod.
Ja. Mm. Det minst dåliga alternativet av alla yrken i hela världen.
Och sen tyckte jag att det var svårt när man började på läkarlinjen, att det var så mycket kemi och, och sånt där. Så att det var så, då var patienterna så långt borta. Där har ju läkaryrket, eller läkarutbildningen har förändrats mycket, att man får träffa patienter tidigare. Det fick väl ni? Vad pluggade ni?
Ja, jag pluggade Uppsala. Ja. Ann-Katrin är...
Jag läste preklin i Lund. Då träffade vi inte patienter så mycket.
Inte det här någon slags strimma mentors historia från början?
Nej, inte när jag läste. Nej. Men sen bytte jag till Linköping och där har de det.
Nej, men det tror jag är en viktig grej, att man får tidigt känsla för vad är det där läkaryrket egentligen? Annars blir det så abstrakt. För mig var det abstrakt. Tills vi började träffa liken på patologen.
Just det.
Okej.
Okay. Då blev det kul.
Ja.
Så att du valde sen att bli läkare, vad sa du, vad var liksom själva kärnan i det beslutet?
Nej, men det var nog liksom en jag såg framför mig ett yrke där man fick jobba med människor och möjlighet till att jobba internationellt ut och se världen på något sätt genom yrket. Att det är så ett internationellt yrke. Ja, och många möjlighet inom yrket. Dels forskning, alltså allt att man kan stå på ett labb och inte träffa så många människor. Till att jobba på en akutmottagning och träffa väldigt många människor. Så att bredden tror jag.
Just det. Och sen på vägen, hur kom du i kontakt med forskningen?
Forskningen, men den fanns... Alltså när man pluggade på Karolinska institutet, KI, så var det ju redan då, det är säkert så lika mycket nu, att jag tror liksom man hörde det från väggarna på något sätt, att om man ska göra karriär i Stockholm så måste man forska. Det fanns verkligen så där. Jag antar att man snackade mellan varandra liksom på läkarlinjen då, eller man hörde från lärare och mentorer och sådär. Och så att vi var ju många som försökte forska under studierna. Alltså jag var på otaliga labb på KI och KS. Jag kommer inte ihåg allt som handlade, det är så neuroendokrina grejer och labb. Ja, men, och jag prövade labb och det var på somrarna, det var på kvällarna. Det var inte min grej. Jag var för rastlös, jag hittade inte hem. Extra knäckte på patologen och obducerade mycket, men det var mer som ett kneg som jag tyckte var kul. Så jag trodde jag skulle bli kirurg. Men forskningen, det var inte så mycket att jag liksom, oh vad kul det skulle vara kul att forska, utan jag tror jag kände mest att jag måste göra det. Men just därför så höll jag sedan det ifrån mig tills jag hittade något som kändes bra i hjärtat. Global hälsa.
Just det.
Men det kom liksom, ja, lite senare. Just för att jag ville jobba för läkare utan gränser också.
Det känns ju som en mjukare typ av forskning på något sätt.
Jo, men så var det. Och just det, det fanns ju en annan förresten ingång i det hela. Det var att jag hade så här, långt och kort så. Mina favoritämnen har alltid varit samhällsvetenskap, språk, humaniora. Det är mitt, jag, fortfarande, det har varit alltid i skolan. Det är fortfarande, jag läser sånt mer än vad jag läser naturvetenskap. Min mamma är liksom humanist, arkeolog, jag tror jag har mycket därifrån. Och sen, och det fanns med då som ett motstånd till att börja på läkarlinjen. För jag tyckte att det är så naturvetenskapligt. Så jag pluggade psykologi, religionsvetenskap, sociologi, filosofi, massa grejer innan läkarlinjen och under läkarlinjen. Så jag pluggade på kvällarna också under läkarprogrammet för att ha kvar någon slags... Jag tyckte det var lite för tråkigt på läkarlinjen. Lite för, ja men som sagt, fyrkantigt. Allt var siffror och naturvetenskap. Så då fortsatte, och då läste jag en filkand i psykologi. Och skrev, gjorde intervjuer med HIV-patienter på Huddingemottagningen som en C-uppsats på universitetet. Under läkarlinjen, ja. Och sen blev det en ingång till forskning som är mitt doktorandprojekt under Anna Megström och Hans Rosling, alltså forskare på KI. Och det var ju då, som du sa, mjukare typ av forskning, det vill säga intervjuer. Kvalitativ forskning. Så jag är intresserad av varför de här patienterna sen i Kenya i Nairobis slumområde inte kom till behandling och fick sina bromsmediciner. Jag var mindre intresserad av att mäta deras blodvärden och liksom all siffror och sådär. Det gjorde vi också, men så den kvalitativa forskningen har alltid legat mig varmt om hjärtat.
Och det är ju lika mycket forskning men utan labb.
Ja, men det är ju inte så fint i läkarkretsar. När man säger så, jag gjorde intervjustudie under min avhandling. Gjorde du? Vadå? Vad gjorde du för statistik på det liksom? Mm.
Har du upplevt att det är så?
Ja, men så är det. Läkarkåren är ganska konservativ där. Och det som är fint, det är stora randomiserade kortstudier hit och dit. Och sen så är det ganska få som håller på med kvalitativ forskning. Mm.
Jag gjorde kvalitativ uppsats när jag gick på läkarprogrammet. Och jag blev typ utskrattad under opponeringen. Min uppsats, jag hade gjort den på statsvetenskapliga institutionen för en professor där. Och hon hade ju liksom varit jättebra stöd. Och jag tycker den var väldigt bra. Liksom. Jag skrev om avvikelserapportering och typ attityder. Varför vi rapporterar så lite och hur bra det egentligen fungerar.
Spännande.
Och jag hade ju liksom intervjupersoner som mitt material. Liksom. Och min uppsats var typ 50 sidor. Och de andra var liksom så här 20 sidor max. Mm. Så de var
siffror.
Så här, ja, och de var så här, vi har ju skummat igenom det här för att det var ju alldeles för mycket att gå igenom. Så här, men det var
bara en annan typ av forskning som man inte är van vid inom medicinska vetenskaperna.
Ja, men verkligen. Ja.
Men går du till universitetet till massa andra institutioner så är ju det liksom metoden man använder.
Ja, ja. Men jag tycker det är så himla kul att höra dig berätta om din väg till läkaryrket. Och jag och Katarina har pratat om det här, att vi känner typ att vi är Christian Unge. Alltså jag har så mycket gemensamt för dig. Alltså.
Har ni haft en krokig väg?
Nej, men just det här liksom, jag är också mycket mer intresserad av humaniora och språk och statsvetenskap och så. Jag läste statsvetenskap på universitetet innan. Jag har bott i Paris och pluggat franska. Och...
Mm. Ja, high five på den, Paris.
Okej, okay. grymt. och sen båda, Ann-Katrin, jag håller på med musik och har en podd och du har haft ronden och såhär, drömmer om att bli författare.
I parallella självständer.
Ja, men kanske. Faktiskt, det känns som det. Och typ, du har tre barn och jag skrev faktiskt en lista, det här är lite obehagligt, men lista på gemensamma grejer med Christian Unge.
Har du tre?
Jag har tre. Mm. Du tycker inte så jättemycket om att sporta.
Nej.
Check på den. Jag tyckte alla placeringar var kul på läkarprogrammet.
Absolut. Typ,
hade svårt att välja vilken specialitet det skulle bli. Alltså jag känner, du är mer så här, tycker om att stå på golvet och skotta än att typ sitta och tänka på en kammare.
Ja, i alla fall när det gäller läkargrejen. Absolut. Mm. Sen är ju författare, då är det mer
det är ju att tänka. Ja, men det är kul, för att det är ju inte bara en sorts människor som ska bli läkare.
Nej, men för nu när du berättar det så där så låter det ju för en liksom oinvigd, men icke-medicinsk människa, att ni kan ju inte vara bra läkare. Men, för det är väl liksom, då ska man ju kunna liksom fysiologin och allt det där.
Mm.
Och jag vet inte hur det är för dig där, men jag har blivit mer intresserad av sånt med åren.
Mm.
Alltså, ta fysiologin som exempel. På läkarlinjen tyckte jag att det var lite, jag tyckte inte det var så kul.
Mm.
Vi hade, tycker jag, dåliga lärare.
Mm.
Oh, gud vad generellt. Men några som inte var så inspirerande.
Mm.
Men jag var framförallt inte så närvarande. Men sen har jag insett att det där är ju superkul. Och med hela liksom respirationsfysiologin, syra basbalans.
Mm.
Det har jag blivit ganska, eller jag är ganska bra på det nu.
Mm.
För att jag läst ganska mycket om det under åren. Därför att jag har insett vad jag ska ha det till.
Exakt.
Sen kan jag säga efterhand så här till studenter också. Men hörni, glöm inte bort att fysiologin, den är bra.
Ja.
Den ska ni verkligen fokusera på.
Ja.
Kanske till skillnad från citronsyracykeln. Liksom.
Ja. Ja.
Men, så jag menar bara att man kan ju hämta igen det där.
Mm.
Och läsa under tiden också.
Jag tycker ju mycket mer om det här sättet när man väl har börjat jobba också. När man liksom har någonting framför sig att lösa.
Mm.
Då blir jag jätteintresserad av hur jag ska lösa det.
Exakt.
Men jag är kanske inte den som bara sitter och ströläser internetmedicin på kvällen för att det är så intressant att bara läsa om nya diagnoser.
Nej, men det är därför jag menar att hur man utformar läkarprogrammen runt om i Sverige är ju ganska avgörande. Och jag kan förstå jag har inte varit i Linköping, men hur man har tänkt där, att man gör det mer problembaserat och att man utgår från, inte vet jag, man pratar patientfall direkt, sjukdomar, och så tar man och fyller på med kemi, fysiologi och allt det där.
Ja.
Det känns ju mer intuitivt tilltalande än att säga, okej, nu kör vi ett års anatomi, liksom, som i Polen, och bara kan varenda ben bit i...
Nej, men som du säger, nu tycker jag fysiologin är jättekul. Och alltså, när jag var på narkosplaceringen, då blev jag så här, shit vad roligt det här är.
Mm.
Och för att man ser så här, varför ska jag kunna det här? Eller syrabas för den delen liksom. Men och inte de första två åren på läkarprogrammet var så här, men gud, är det här verkligen rätt liksom?
Ja,
jag skulle typ vilja läsa om preklin, för nu skulle jag bara, åh vad kul, shit vad spännande.
Men det
till
är det
och med
menar.
Citronsyracykeln liksom.
Ja, men det är det jag menar, men jag tror att då är de ju så kloka, hur de, alltså om de faktiskt lägger in lite strimmor med, där man får träffa patienter tidigt. Mm. Och någon inspirerande mentor som säger, kolla den här patienten på narkosen. Mm. Och bla bla bla. Mm. Och då är det bra att kunna kemin och sådär. Mm. Oh, då kanske man går hem och förstår varför man ska kunna det bättre.
Ja, men precis. Mm. Men sen är det så många kvaliteter som man behöver liksom besitta som läkare som inte bara är rent naturvetenskapliga. Eller liksom man ska ju, det är så många kvaliteter som man behöver ha för att arbeta på ett sjukhus eller med människor. Eller liksom.
Ja, tänk på om man hade pluggat arabiska liksom på universitetet ett år innan läkarlinjen. Det hade varit så bra.
Mm. Men så här, kunna hålla igång liksom flera bollar i luften och se liksom flöden och se vart behöver jag vara just nu. Liksom. Mm. Alltså, jag vet inte, men det finns så många kvaliteter typ, som man lär sig. Typ när jag var servitris i Paris till exempel, det har jag ju massa nytta av nu. Liksom. Mm.
Exakt, multitasking, verkligen.
Ja, men verkligen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men sen så vet ju vi som har läst din bok att du har varit och jobbat för Läkare utan gränser.
Mm. Mm.
Och det finns ju väldigt många spännande berättelser därifrån som skulle kunna bli ett helt eget avsnitt. Men du kanske bara kan berätta var du har varit någonstans.
Ja. Jag var, mitt första uppdrag i Burundi, ett litet, litet land mellan Kongo, Rwanda, Tanzania, Kenya. Jag hade aldrig varit i Afrika, hade aldrig sett någon malaria, HIV-patient, men satt mig på planet och åkte ner och liksom kom till ett fantastiskt grönt litet land. Fullt av förutsättningar för att bli ett rikt land, men är jättefattigt på grund av massa konflikter i landet och runt om. Så där var jag 8 månader, jobbade på ett litet sjukhus som hade kanske 250 000 människor i upptagningsområdet, som ungefär som Danderyd. Så var jag och en kongolesisk kollega som var läkare. Och så var det 25 typ undersköterskor där. Och så var det liksom ett provinsialsjukhus utan möjlighet att referera eller skicka någonstans. Närmaste sjukhus låg kanske 6-7 timmar bort.
Mm. Och vad var du i din karriär när du åkte dit?
Då var jag direkt efter AT. Jag var så otroligt, när jag väl liksom hade klarat av den här första liksom biten på läkarlinjen, så var jag så otroligt sen fokuserad att komma ut. Så att jag gjorde AT upp i Norrland, i Örnsköldsvik i 2 år. Och det var också så här, bara för att komma igång så fort som möjligt. Och så när jag var där så visste jag att så fort jag är klar med det så är det Läkare utan gränser.
Mm.
Så att efter AT så gick jag en kurs i Uppsala som, i liksom global hälsa. Som var obligatorisk. Och sen stack jag direkt.
Mm.
Då trodde jag att jag skulle få komma till Angola. Som de hade sagt först. Så jag pluggade lite portugisiska också parallellt. Men de bytte det bara 2 veckor innan avresa.
Ja.
Så det blev Burundi, franska.
Mm.
Så var det 8 månader. Och sen så var jag hemma ett år. SÖS, internmedicin akuten. Och sen Kongo. Belgiska Kongo.
Mm.
Så det var mina 2 uppdrag för Läkare utan gränser. Flera har inte blivit, för sen började jag forska istället.
Mm.
För liksom Läkare utan gränser delvis.
Mm.
I 5 år i Kenya.
Mm.
Men Burundi var grymt. Det var ett jättebra första uppdrag för läktingen. Så det var väldigt kliniskt. Jag bad att få liksom så kliniskt uppdrag som möjligt. Mm. Alltså det vill säga, vad är skillnaden? Eller vad är alternativen? Jag menar att ofta kan man kanske få ett första uppdrag som är hålla en vaccinationskampanj eller att det är något liksom primärvårdsprojekt någonstans. Eller, det finns alla varianter. Men det här var väldigt brett projekt. Mm. Mycket kirurgi, mycket infektion. Så var det som en kirurgdel på det här sjukhuset och en medicin, mycket infektion, barn och sen gyn. Mm. Och så gjorde vi allt. Jag gjorde kejsarsnitt, jag gjorde kirurgi, jag gjorde var jour varannan natt.
Ja. Mm. Och anledningen till att man ofta hamnar på ett lite mer typ vaccinationsplats eller så, det kanske är att det ska vara lite enklare första gången. Att man inte ska...
Nej, men det är väl mer vad alltså, läkaregränser jobbar ju där det behövs rakt av.
Ja, jo.
Och vad är det som, vilka typer av projekt, det finns verkligen alla typer av projekt. Men just som första uppdrag så är man ofta, eller man, då är man ofta ute ett halvt, ett år. Och då är det lite mer kanske långsiktiga projekt. Till exempel Märit Halmin som ni nämnde, som jag haft den här podden med. Hon är ju narkosläkare och hon har stuckit ut mer liksom då en månad, 4-5-6 veckor som narkosläkare.
Mm. Hon har då gjort avsnitt i ronden om det också.
Precis. Och då är det liksom akuta insatser. Mm. Men det första uppdraget man gör för Läkare utan gränser är nästan alltid, det var inte det för Märit, men det är alltid liksom mer ett långsiktigt projekt, halvt år, ett år.
Mm.
Så att, det finns alla varianter. Men och i Burundi så var det på ett sjukhus där Läkare utan gränser hade jobbat i 10 år redan. Mm. Och det är inget bra, alltså det vill man ju inte, för att Läkare utan gränser vill ju bara göra korta insatser och stötta sjukvård där det behövs. Men sen så liksom försöka överlämna då till lokala hälsosystemet. Mm. Men just i Burundi var det så otroligt dåligt om läkare, ont om läkare. Så att de har som en slags stafettkedja där, kan man säga.
Tycker du att man borde vara ute med Läkare utan gränser?
Nej, men det, jag vet inte, jag kan inte säga det. Så här, det är en ynnest och det är en möjlighet för läkare och sjuksköterskor att åka ut för Läkare utan gränser. Och har man möjlighet rent privat så gör det. Alltså det kostar inga pengar. Du åker ut och då får du mat och husrum och allt betalt och resa. Och du kommer hem plus minus noll. Så att det du behöver göra är att hyra ut en lägenhet eller vad du så.
Mm.
Men det är en alltså, fantastiskt välskött organisation. Proffsiga människor i Sverige som skickar ut det. Du känner dig liksom trygg när du åker ut. Det jag hör ofta när jag är ute och föreläser om Läkare utan gräns är läkare, sjuksköterskor som säger att jag skulle gärna vilja åka ut.
Mm.
Men jag ska bara bli specialist först. Jag ska bara skaffa mig lite erfarenhet först. Och det är liksom...
Det är svårare ju längre.
Ja, därför att sen så har du de där barnen och bolånet och whatever och karriären. Mm. Så då har du en massa andra grejer du skyller på. Det är bättre att sticka så fort som möjligt.
Mm.
Direkt efter AT eller när man har jobbat som sjuksköterska 2 år eller vad det är.
Mm.
Och kunskapen har du.
Mm.
Har du utbildat dig i Sverige eller till läkare, sjuksköterska i Sverige och Europa, så är du tillräckligt kompetent för att liksom jobba under i den här organisationen, för att allt är också uppstyrt runt omkring. Du jobbar med liksom behandlingsprogram, du har ett litet apotek som någon styr upp. Allt är väldigt standardiserat med Läkare utan gränser. Och sen du växer med uppgiften på plats. Det kan låta väldigt så här stort när du skickas ut. Ja, men Ida ska åka till liksom Mali och vara ansvarig för 150 anställda. Och det är en liksom koleraepidemi som du ska ta hand om nu 8 månader.
Det låter ju enormt stort.
Ja, men det låter jättestort. Men sen när du kommer till plats och säger men så finns det liksom lokal. Liksom, det finns någon ekonomichef, du har någon chef på plats, någon annan läkare, sjuksköterska som är jätteerfaren från Belgien, Frankrike eller någonstans.
Mm.
Och så jobbar de med lokalpersonal som också är jätteduktiga och som har redan jobbat i olika såna här liksom, epidemier.
Mm.
Och så hittar du din liksom, plats i det där ganska snabbt. Men visst, det är ofta väldigt mycket jobb och lite sömn. Och en övermäktig känsla kan det vara i början. Mm. Absolut. Jag sprang runt som en yrhöna och försökte bara rädda alla barn och människor jag såg hela tiden. Mm. Och ge mig liksom svenska mått mätt. Mm. Och så insåg jag, men det här kommer inte gå. Jag måste se lite mer helikopterperspektiv. Jag kan inte gå in här och ronda de här 30-40 barnen varje dag i 3 timmar. Utan jag måste göra det här nu 20 minuter. Bara försöka se vilket av de här barnen är livshotande sjuk. Mm. Vilket ligger och har liksom en sepsis. De här 10 barnen, de ammar, det ser bra ut, så här, det är lugnt. Så att det blir väldigt mycket mer helikopterperspektivet. Mm. Vilket då är svårt i början för en svenskt utbildad människa. Mm. Därför man har inte de perspektiven. Man behöver inte
ha dem. Och sen också komma hem, för när du kom tillbaka sen till Stockholm. Ja. Ja, då hade du ju med dig lite det, jag tänker. Att du ville, det var någon väldigt frisk i övrigt man med någon lite CRP-stegring och lite hosta
typ. Bok.
Mm. Ja, precis.
Nej, men då, var, då hade jag en riktig frustration som varade liksom ett år. Över, då var jag så inne i att jobba i Burundi. Jag ville inte åka därifrån. Jag tyckte så mycket om personalen och mitt jobb. Och när jag kom hem så kände jag mig överflödig på akuten hemma. Jag kände att jag blev irriterad på folk som sökte för banaliteter. Mm. Tyckte jag då. Mm.
För du jämförde dem med vad du hade upplevt?
Ja, men lite så. Och olika typ sätt att jobba på.
Mm. Då var du ändå på akuten?
Ja, då var jag på akuten på SÖS. Nej, men så det var frustrerande. Och då ville jag bara ut igen. Mm. Men då var läkare utan gränser. Människorna är proffsiga och säger, men nej, du måste vara hemma lite, lugna ner dig, som avvakta innan vi skickar igen.
Mm. Okej, men Christian, du arbetar till vardags på Huddinge.
Huddinge akutklinik. Det heter funktionakut. Det får inte heta akutklinik. Det är funktionakut.
Ja. Men en del av Karolinska sjukhuset.
Ja.
Ja. Du är mitt i det här ombyggnadsprojektet.
Ja, eller jag är på Huddinge så att det byggs om där också, men inte som på NKS.
Okej, okay, det är där det. Ja, just det.
NKS tänker Solna. Du på Solna. Mm. Men hela alltet heter ju Karolinska sjukhuset. Mm. Och så är det Solna och Huddinge, det är en samma organisation.
Hur kommer det sig att du blev internmedicinare?
På samma sätt som mitt övriga liv. Uteslutningsmetod, lite kringelkrokigt sådär. Mm. Jag skulle bli kirurg. Mm. Först trodde jag, jobbade mycket med kirurgi genom Läkare utan gränser. Prövade kirurgi i Södertälje, insåg att jag är för rastlös för att stå på en operation och pilla ett sår. Mm. Mm. Och jag är inte beredd att stå kvar till 8 på kvällen. Jag hade för mycket andra saker jag vill göra i livet.
Tyckte du att det var tråkigt med laparoskopi?
Nej, men, ja, dels så här. När vi, i Afrika så var det kejsarsnitt, det var laparotomi, liksom lite stor bukkirurgi. Ja. Det var jättekul. Och så kom jag hem och så blev det väldigt pilligt. Och så precis laparoskopi var inte min grej. Men framförallt insåg jag att det var inte så mycket att jag var dålig i handlaget. Jag var ingen proffs. Så. Men det var snarast liksom livsstilen som insåg att jag vill, om jag ska bli kirurg så måste jag bli bra. Mm. Jag kan inte göra det medelmåttigt. Och det kommer ta tid. Jag kommer behöva offra väldigt mycket annat. Och redan då hade jag liksom börjat med forskning, läkna gränser, hur ska det bli med familj och allt det där. Så att jag tror jag gjorde liksom, jag insåg att kirurgin är mig övermäktig på något sätt. I alla fall, då prövade jag på infektion ett år. Jättekul. Men min sambo skulle också bli infektionsläkare så att det blev för mycket av det goda. SÖS, internmedicin. Ja, sen hamnade jag på, så fanns det en lucka på akutkliniken på Huddinge. Ett ST-block. Och så hoppade jag på det.
Hur gammal är du då?
Ja, jag vet inte. Jag var väl 32 då, någon kanske. Någonstans där, 30 års åldern. Men i alla fall, och så, och det passade bra, för då det var mycket jobb på akuten. Och då fick jag liksom mycket av allt, kirurgin, infektion, alltihopa. Man kunde jobba mycket jourer, kvällar, nätter, helger. Och ta ut komptid för att göra andra saker, forska. Mm. Skrivandet kom sen där också. Så att få tid för skrivandet, få tid för olika saker. Så jag tror mycket var det här. Intermission passade mig perfekt för att alltså jag är internmedicinare, inte akutläkare, men jag är internmedicinare som har jobbat inom akutsjukvården hela tiden. Så liksom brett så. Och då passade det mig bra att det var mycket av det här nätverket också. Jag lägger mycket drän, bukdrän, thoraxdrän, LP, allt det där. Jag har sedan här nischat mig inom intermediärvård. Jag har liksom utvecklat, byggt upp en enhet ute på Huddinge som heter MIMA, medicinsk intermediärvårdsavdelning. Och det är liksom väldigt svårt sjuka patienter. Det är mellantid mellan vårdavdelning och intensivvård. Där vi har liksom grava sepsis, leversvikter, pneumoni, allt. Så vi kör NIV, alltså non-invasiv ventilatorbehandling. Vi kör, lägger artärnålar, bukdrän, alltihopa. Så det blir väldigt hands-on också. Och sen så kommer det med det du sa, det här avancerad fysiologi, kemi, som är svårt sjuka patienter. Och sen nischat mig kring sepsis, att det är mitt forskningsområde nu.
Ja, just det.
Sen några år tillbaka.
Men är det så i Stockholm att man är ganska nischad? Alltså du jobbar mycket på akuten och på MIMA liksom. Men du har liksom inte så här medicinmottagning?
Nej, men precis. Så att i Stockholm blir det liksom lite paradoxen att de flesta är väldigt nischade. Man är inte bara internmedicin. De flesta är ju kardiologer och internmedicin, eller man är endokrinolog internmedicin. Och så har man sitt fält. Man kanske är arytmolog inom kardiologin och så jobbar man på sin arytmienhet och har mottagning och sådär. Men i de här strokolosserna, Karolinska, även SÖS och Dandy, så behövs det ju breda internmedicinare som tar hand om liksom lite av allt. Därför att vem ska annars ta hand om just en akutmottagning mer övergripande, eller framförallt bakjourer, kvällar och helger och sådär. Du kan ju inte ha både en arytmolog, kardiolog, endokrinolog, hepatolog, alla de här små. Du kan inte ha alla de jourlinjerna. Så mycket har det att göra med jourverksamheten, att de här breda då internmedicinerna behövs också. Och kommer fortsätta behövas. Ju mer specialiserat allting blir, desto mer kommer man samtidigt behöva de här liksom mer tvärprofessionella människorna. Dels på akuten, dels in-house på sjukhusen.
Vad tror du om framtiden med akutläkare som mer och mer tar över akutmottagningarna? Har ni det i Stockholm förresten?
Ja, och vi på Huddinge har det har de på alla sjukhusen. Vi skulle kunna prata om det i 3 timmar. Men, och jag är liksom så här, akutsjukvården har kommit till Sverige och den kommer stanna och den utvecklas. Och det är massa drivna, entusiastiska människor som driver den. Och mycket är ju taget från anglosaxiska världen, USA, England, så. Koncept kring emergency physicians, så hur man ska jobba väldigt då, brett på akuten, kunna lite av allt men inte så djupt liksom. Fine, det är bra. Därför att traditionellt så har det väl liksom varit ett problem med att framförallt kirurgortopeder, de utbildar sig till kirurgortopeder inte för att stå på en akutmottagning utan för att stå på operation och operera. Och då, vem ska ta hand om de här kirurgiska ortopediska patienterna akuten? De blir lite styrmodligt liksom omhändertagna ofta. Därför att kirurgortopeden, de kommer dit lite kort, men de vill ju vara på op.
Just det.
Ja, så det är en del i hela, en bakgrund till det. Men det som är lite problemet tycker jag, det är hur man inför akutläkeriet i Sverige på vissa ställen. Att man gör det väldigt snabbt och så tar man bort massa av de här andra specialiteterna. Infektion, neurologi, internmedicin. Och det tar ju långt, det tar ju liksom årtionden som det har gjort i USA att utbilda massa duktiga akutläkare som ska ha hela den här bredden. Kunna liksom allt från gyn och barn till medicin, neurologi. Så att det är den diskussionen som vi har på vår klinik. Eller kanske tyvärr inte så mycket diskussion, utan det är liksom infört där med akutläkeri. Och sen så är vi ganska många som tycker att amen, vi borde nog ha kvar lite infektionsläkare, neurologer, internmediciner som är där och hjälper till som konsulter. Och hur man då ska göra det i praktiken, det är väl där vi inte är riktigt eniga.
För det låter ju nästan som att du har som en internmedicinsk akutläkarnisch.
Jo, men så kan man säga. Och så här, jag kan bara, man kan hålla på som sagt, det är ett jättestort ämne där med akutläkare, men jag kan tycka att det skulle vara bra att ha fortsatt med internmedicin så brett, där man tog hand om liksom kardiologin och hela liksom internmedicinen så brett. Om det fanns på liksom kirurgsidan lika många då kirurger som tyckte om att jobba med kirurgi och ortopedi brett. Men det gör ju inte det. Det är ofta där skon klämmer, att Det finns medicinläkare som gillar att jobba på liksom, medicinakut.
Mm.
Men det finns inte lika många kirurger och ortopeder som gillar att jobba på en kirurg-ortopedakut.
Mm.
Så jag tror att det tror jag de flesta de sjukhusen, det är det som är bakgrunden mycket till akutläkeriet.
Mm. Men att du, ja, att du jobbar så här mycket på akuten,
ja,
tänker jag också möjliggör resten av din livsstil.
Ja, just det.
Mm. Kan du inte berätta lite hur du har lagt upp det? Jag tycker det är ett lockande koncept.
Vi har kallat det här för Christians dubbelliv.
Eller vi såg en artikel som kallade det det.
Ja, så, okay. men det gäller väl de flesta så att säga jourspecialiteter. Jag kan tänka mig att det finns narkosläkare som jobbar mycket i nätter och jourer.
Mm.
Och om man då har en chef och en klinik som tillåter att man tar ut kompledigt i tid, inte i pengar.
Mm.
Därför det finns ju liksom många specialiteter, typ neurokirurgi, thoraxkirurgi och sådär, där de är ganska få och så jobbar de jättemycket dag och så gör man också kvällar, nätter och helger.
Mm.
Men de kan inte ta ut sig en massa ledigt några veckor, därför att de behövs hela tiden på dagarna.
Mm.
Men om du är tillräckligt många på en akutklinik eller på en narkosklinik eller något så här, så kan du tillåta kanske din personal att, som sagt, jobba mycket och jourre och sen ta ut det ledigt.
Mm.
Och så har det varit på min klinik.
Mm.
Jag har fått ta ut, jobbat mycket jourre men sen ta ut det ledigt.
Mm.
Och då har jag, sen har det med personliga, privata grejer, att vi har tre barn, vi vill vara hemma med dem mycket, liksom hämta dem tre på dagen och sådär tidigt och så. Jag och min sambo, hon är också läkare.
Mm.
Och då har vi kört sedan många år tillbaka, grovt sett varannan vecka. Eller två veckor var. Det vill säga hon kör två veckor på sjukhuset och då hämtar lämnar jag alla dagar.
Mm.
Och sen så är hon, hämtar lämnar hon och då kör jag två veckor. Då kan jag jobba stenhårt på sjukhuset. Dag och kväll och mycket jourer.
Mm.
Så att när hon jobbar då försöker jag ta ut komptid och forskningstid.
Men menar du att du får ut två veckors komp varannan?
Nej,
det låter ju väldigt bra.
Ja, men så här, dels har jag jobbat mycket jourer.
Mm.
Och dels så har jag forskat. Och då finns det den flexibiliteten man inte är där. Kanske till fem.
Mm.
Men visst, jo, jag har tagit ut mycket komptid.
Mm.
Lite tjänstledigt nu också. Jag jobbar 75%. Men alltså grunden har varit för att vi ska få ihop vårt privata med barnhämtning och sådär.
Mm. Mm.
Och då liksom om man då hämtar, lämnar 9-3 eller 8:30-16:30. Så däremellan finns det 5-6 timmar som man kan forska, skriva böcker på.
Mm. Just det.
Mm. Och du skriver ju väldigt mycket böcker, har vi konstaterat.
Ja.
Hur kom du in på att skriva böcker?
Skrivit sedan 20-årsåldern, poesi, skrivit mycket.
Mm.
Och sen och alltid liksom varit en läsande person. Tyckte om litteratur. Och sen när jag var i Afrika då i 30-årsåldern, då började jag skriva små berättelser hem från fältet som, om det jag var med om.
Mm.
Alltså mejl, brev. Och då så blev det så många liksom, så det blev som en liten bok som jag försökte ge ut, men inte fick ut på något förlag. Och då gav jag ut den själv till kompisar, 60 exer, print on demand. Muganga Muzungu, den vita doktorn heter den.
Aha.
Och de berättelserna låg sedan liksom till grund för den här Har jag en dålig dag, kanske någon dör.
Mm.
Där jag plockade ut några av de historierna, skrev om dem lite och sen så började jag skriva svenska historier då, nutida, jämföra Afrika och Sverige. Och sen så ville jag skriva dokumentärt om mina upplevelser när jag forskade i ett slumområde i Kibera, i Nairobi. Och när jag började skriva dokumentärt om det här slumområdet, då märkte jag att det blev mer fiktion, mer och mer. Och så började det utkristalliseras en kirurg som heter Martin Röjkens, belgisk-svensk läkare. Och så blev det liksom en deckare istället. Och sen så skrev jag tre deckare under, nej, men jag var pappaledig, 10 år sedan exakt. Min dotter är 11. 10 år sedan, då var jag pappaledig i 8 månader. Min dotter sov 2 timmar per dag, mitt på dagen, väldigt liksom stabilt. Och då började jag skriva en deckare. Mm. Och så skrev jag den deckaren under de 4-5 månader där på våren, kommer jag ihåg. Som blev Turkana-rapporten till slut.
Mm.
Så det var tack vare att hon sov bra, jag var inspirerad och hade... skrev snabbt, liksom, rent så här mekaniskt.
Mm.
Häftigt.
Ja, men det är väldigt inspirerande tycker jag med folk som har många olika trådar och som tycker om att göra olika saker.
Risken är ju lite säkert någon som tänker att då blir man inte bra på något.
Så kan det vara.
Och liksom splittrad och allt det där. Så att hela tiden...
Men du är väl en sån här renässansmänniska? Homo universalis. Väldigt mycket.
Jo, men någonstans är ju något som blir lidande. Det är det ju faktiskt.
Vad blir lidande för dig då?
Ja, men i mitt fall de här 10 åren så har det blivit lidande det sociala kanske. Lite sämre kontakt med kompisar. Tagit bort sportandet.
Samma här.
Läsa sport, ta bort helt. Nej, men det blir liksom väldigt ganska hemmabetonat liv. För att det är familj. Och sen jag har inte gjort någon forskarrökarkarriär. Jag är doktorerad, har lite sepsisforskning igång, men det har inte blivit jättefantastiskt. Hela tiden var lite sådär, inte frånvarande, men hela tiden har det här skrivandet i bakhuvudet.
Det låter som att du beskriver mig typ. Alltså med det här... inte så mycket socialt eller typ jag och Ann-Katrin träffas ju väldigt mycket.
Vi träffas
ju väldigt mycket så här framför en mick. Och sen blir det väldigt mycket umgänge med alla småbarnsföräldrar liksom. Så man får typ så här träffa folk när man också gör någonting annat typ. Ja.
Men visst är det bra det här att ha en podd tillsammans?
Ja, det är väldigt bra.
Man blir så väldigt bra. Teamad och
ja, det är så kul.
För era respektive sambo då kan ni, ja, men jag måste ju träffa dig. Jag måste träffa Ann-Katrin.
Ja, det är verkligen klockrent.
Men så är det ju.
Men du har ju beskrivit ronden som att det var som att ha ett band ungefär.
Ja.
Och det tycker jag är en bra beskrivning.
Ja, man ska repa tillsammans, man har sina liksom, framträdanden och så preppar det och sådär.
Vi ska snart avrunda, men vi måste bara hinna prata lite om ronden. För det första vill jag bara undra, varför slutade ni med denna underbara podd?
Lägger ner på topp, ärligt, hand på hjärtat. Ja. Vi körde 5 år.
Ja. Och när det var ju en chock. Det avsnittet.
Alltså?
Man bara lyssnade på ett helt vanligt avsnitt och sen så helt plötsligt bara, ja förresten, det här är det sista din avsnitt. Hej då!
Det gjorde vi i och för sig till en grej, att vi liksom ville inte håsa det så mycket. Utan, men det var ju så fint, runt tal 100 avsnitt, 5 år. Och att vi hade liksom, när vi var där på 4,5 år så insåg vi, men många gånger kan vi snacka om liksom vår livssituation på jobbet och sådär. Så att hela den här geggandet kring läkarrollen och så, det tyckte vi kanske vi hade uttömt. Och då var det liksom nästa steg att, som ni gör, intervjua intressanta människor istället. Och där vet jag, det tänkte jag ge er en eloge, att ni är så grymma som liksom orkar intervjua människor. För jag vet, alltså vi hade 4-5 gäster under alla år.
Ja.
Och det var jättesvårt att få till med tider och folk liksom få loss. Och sen folk ska få lyssna på det där i efterhand och liksom få tycka till och klippa. Alltså,
det är ett pyssel.
Och jag klippte, jag proddade, jag höll i allt tekniskt liksom i ronden. Så var det. Och jag orkade inte det. Så blotta tanken på att liksom få till det här med intervjuandet, gärna hade vi gjort det. Men då hade vi behövt något produktionsbolag, någon annan som tog tag i det, någon som precis som så här liksom sitter och sen så kommer vi och bara snackar. Men håller allt det runt omkring, alltså, det fanns inte tiden. Tre barn och
det här är lyx, bara glida in här. I vanliga fall sitter vi hemma hos mig, men vi har inrett en studio i min källare. Så att, alltså, det har varit sjukt mycket jobb för att få igång den här podden i rullning, men nu flyter det på väldigt bra faktiskt.
Jo, men ändå, när ni har gäster så ska ni ju få till de gästerna och alltså, bara boka och fixa. Jag tycker det är ett jättejobb. Så att, det är grymt att ni gör det. Och så där tog det, och så här, men vi lägger ner på topp i den formen. Och sen så slänger vi ut lite trådar och så om det är någon som hör av sig. Nu senast på bokmässan så var Kattis Ahlström som kom fram och liksom älskade ronden. Och ville liksom att vi skulle dra igång på något sätt. Och hade något produktionsbolag kanske. Alltså, så att, jag vet inte. I någon annan form, absolut. Det är jättekul att podda och jag tycker vi hade en bra form. Och det skulle vara kul att köra samma liksom, ton och lättsamhet fast kring liksom, tematiska ämnen. Då man läser in sig på något ämne och så kör man på det. Men det kräver ju mycket mer jobb.
Ja, men det gör det.
Jag vet inte om ni har lyssnat på Scott Weingard. M-Crit podcast.
Nej.
Det är ett jättebra tips. Scott Weingard, IVA, medicinläkare i New York. Han har en som heter M-Crit. Det var egentligen det som var anledningen till att vi startade ronden en gång i tiden. Inspiration från honom. För att han hade så lättsam ton kring medicinska grejer. Men han är superpedagogisk och pratar just om syrabas på 15 minuter.
Mm. Just det.
Och då inser man hur mycket kunskap, så mycket research som ligger bakom varje sånt här avsnitt.
Mm. Ja, men verkligen. Men tills du inte startar någon ny podd så är du jättevälkommen att komma med i våran podd.
Ja, tack.
Det var jättekul. Du får liksom komma tillbaks. Ja. Vi har ju massor andra saker som vi pratar med dig om. Men vi får begränsa oss lite idag.
Tack för att jag fick komma.
Ja, men det var verkligen roligt att få prata med dig och få höra lite hur du har lagt upp både hur du tog dig till läkaryrket på din lite krokiga bana och hur inspirerande du har lagt upp det nu.
Tack.
Mm. Och så ska vi fortsätta nästa gång att prata om din bok.
Ja, spännande. Tack så hemskt mycket för att vi kom. Jättekul. Och bra jobbat att ni orkar bjuda in folk till sina intervjuer. Jag är impad faktiskt.
Ja, kul. Mm. Superkul. Mm. Ja, vi hörs nästa gång. Mm.
Ciao.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.